Det är onsdagen den 1 februari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna! I veckan har en nyhet från Botkyrka söder om Stockholm fått stor uppmärksamhet. Ebba Östling, kommunens KSO, röstades bort som gruppledare för Socialdemokraterna efter en intern medlemsomröstning. Och enligt uppgift till Aftonbladet ska detta ha varit en kupp där ett stort antal nya medlemmar dök upp helt plötsligt. Och många av dem ska enligt tidningen, eller en del av dem ska enligt tidningen också vara associerade med gängkriminalitet. Avsättandet av Östling ska ha genomförts på initiativ av ABF i Botkyrka och i Salem. Och detta efter att, enligt Östling själv då, kommunen har stängt fritidsgårdar som drivits av just ABF efter en rapport som ska visa att det där att det funnits kopplingar mellan de här fritidsgårdarna och grov brottslighet. Det här är som ni hör en ganska komplicerad historia och jag eller någon annan, jag tror inte riktigt någon, vet exakt vad som är sant i den och vi ska inte in och grotta i den. Men det ger oss anledning till att fundera på vissa saker. För historien väcker en del frågor och anknyter till en diskussion som redan har dykt upp med anledning av andra händelser tidigare i Sverige. Är det så att det förekommer att organiserad brottslighet försöker infiltrera och påverka politik och förvaltning i kommuner och stat? Vilken beredskap finns i så fall för detta, exempelvis i en kommun som Botkyrka? Och vad är syftet med den här påverkan? Hur skulle den kunna gå till i praktiken? Vad finns det för mål och motiv för den? Och vad kan exempelvis staten eller politiska partier göra för att förhindra den typen av påverkan? Det tänkte jag vi skulle diskutera idag med två gäster, nämligen Carina Gunnarsson, docent på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Välkommen hit Carina.
Tack så mycket.
Och Thomas Karlsson som är ledarskribent på Länstidningen i Södertälje, en stad som ju ofta tidigare nämnts i det här sammanhanget. Välkommen du också Thomas.
Tackar, tackar.
Och som sagt, jag ska påpeka så att vi vet inte vad som har skett i Botkyrka, så vi ska inte dröja vid den härvan. Det kommer vi säkert få anledning att återkomma till sen när vi vet mer. Utan nu ska vi prata lite mer allmänt. Och tänkte jag börja med dig Carina. Du och jag pratade kort innan den här inspelningen. Då sa du att ni forskare än så länge inte vet särskilt mycket om det här fenomenet i en svensk kontext. Men om vi utgår från det lilla vi vet om Sverige och även tittar utåt internationellt, hur välkänt är det här fenomenet? Hur vanligt är det att brottsligheten infiltrerar och påverkar det offentliga?
Ja, det är en otroligt bred och stor fråga du tar upp. Och jag måste ju säga att jag har ju forskat mest om organiserad brottslighet och antimafia i Italien. Och där är det ju ett välkänt fenomen att organiserad brottslighet påverkar förvaltningen, det påverkar demokratin, det påverkar möjligheten till ekonomisk utveckling, men det påverkar också individer i väldigt hög grad. Och det finns mycket forskning som pekar på den här kopplingen mellan organiserad brottslighet och politik. Och det är ju extremt i Italien, men det förekommer ju även i andra länder, det vet vi. Hur omfattande problematiken är i Sverige, det finns det ju ingen forskning om. Däremot många alarmerande rapporter från myndigheter.
Bara kort, jag tror de flesta kan ana det, men vad har organiserad brottslighet att tjäna på att även påverka politik och förvaltning? What's in it for them, så att säga?
Ja, men det är ju ekonomisk vinning. Alltså kommuner och staten sitter ju på väldigt mycket pengar. Det kan handla om offentliga upphandlingar till exempel. Det kan handla om tillgångar i form av välfärdsförmåner, bidrag och så vidare. Men offentlig upphandling är ju en sån här klassisk gren för organiserad brottslighet. Stora byggen, infrastrukturprojekt och liknande. Det är en klassisk verksamhet för italienska maffian.
Och som du säger, vi vet väldigt lite om det här i svensk kontext. Det vi vet, du nämnde kort att det har kommit en del larmrapporter. Från myndighetshåll har man ändå uppmärksammat det här. Kan du nämna någonting om det bara kort?
Jag tycker det finns, dels så finns det ju en konsultrapport som Göteborgs stad la ut till Anna Hedin Ekström. Hon visade på att det förekommer väldigt mycket påtryckningar på tjänstemän. De tjänstemän som träffar klienter, som det heter nu för tiden. Det finns ju också en bra rapport tycker jag från Sveriges kommuner och regioner som visar att det är omfattande påtryckningar på deras tjänstekategorier, främst inom socialtjänsten tror jag att det var, de undersökte. Och det finns många, många andra rapporter från fackförbund och liknande också.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Vi ska återknyta till kunskapsläget och varför vi inte vet så mycket. Jag ska bara släppa in Thomas så länge. Här säger Karina att forskarna vet inte så jättemycket än. Men att från myndighetshåll har det ändå uppmärksammats. Är det en bild av kunskapsläget som du delar ut från ditt perspektiv?
Ja, absolut. Den går att dela. Sen finns det naturligtvis... Det finns ju saker... Karina nämner ju Italien. Vi har ju sett... I Södertälje till exempel, som är vanligt i Italien, hur organiserad brottslighet försöker komma över avfallshantering och sopdumpning. Det läser vi om från Neapel och andra delar av Italien. Det har vi sett här i södra Stockholm också, i Södertälje. Det är så spretigt. Det är jättemycket saker där, om vi då kallar dem för maffian, försöker ta sig in och tjäna pengar på välfärden eller pengar som finns i det offentliga. Mm.
Karina, vill du lägga till någonting där?
Ja, avfallsbrottslighet. Det är väldigt intressant att du nämner det, för att det här är ju inte bara Södertälje, utan det förekom ju i många kommuner, och jag fick förmånen att vara med på en temadag som handlar just om avfallskriminalitet, och där är ju till exempel Malmö kommun väldigt utsatt. Det är ju väldigt mycket avfall från övre delen av Sverige som skeppas ut liksom genom Malmö. Så det här är ett väldigt stort problem, skulle jag säga, som inte är särskilt uppmärksammat. Mm.
Jag tänkte, Thomas, jag förstår att det är svårt och det är en stor fråga, men generellt, vad är det vi har sett i Södertälje som, om du skulle vilja lyfta upp, när den organiserade brottsligheten, ja, nu nämnde du då avfallshantering, men i övrigt, vilka andra fält och sektorer skulle du säga att man har sett spår av att organiserad brottslighet har försökt ta sig in och påverka?
Men jag tror en sak som med Södertälje kontra många andra kommuner, eller kanske alla andra kommuner, det är att myndighetsnärvaron har ju varit rätt stark här sedan 2010. Vi hade ett dubbelmord då, som jag tror säkert kommer ihåg, och då handlar det framförallt om organiserad brottslighet och den våldsanvändning. Men i samband med det så börjar man ju samarbeta med polis, skattemyndighet, flera andra myndigheter, och man började nysta upp i flera så kallade härvor då, bland annat inom hemtjänsten. Vi har haft assistanshärvor. Vi har också haft en härva kopplat till en av de större kyrkorna här i krokarna, där de använde människor på papper som de fick betalt från statliga pengar och från Försäkringskassan. Det är tydliga sådana där man i de här pyramiderna, som polisen brukar ha ett pyramid, där det är liksom bottennivån i de här gatusoldaterna som vi oftast läser om, det är narkotikahandel, de åker runt och skjuter varandra. Men på de övre nivåerna, där har man ju kommit ganska långt i Södertälje. Man har ju avslöjat flera, både då människor som jobbar inom den kommunala förvaltningen, mycket med bygglov, markförsäljning har det stängts av handläggare, och även andra kommunala tjänster. Men det man har gjort i Södertälje nu senaste året är att man har infört någon form av säkerhetsgranskning. För att bli anställd där så kontrolleras alla kommunanställda, och det fanns ju en del folk, naturligtvis fackliga protester kring det. Det kan ju ses som integritetskränkande, men som arbetsgivare så tycker kommunen det är så viktigt. Man vill inte ha in organiserad brottslighet eller deras kumpaner i kommunen. Så den granskningen och den kontrollen införde man då.
Karina, du skrev en artikel i DN för, jag tror det var 2021, med två kollegor, Bo Rothstein och Peter Esaiasson, där ni särskilt varnade för att de valfrihetsreformerna från 1990-talet då, som finns i alla kommuner idag, öppnat upp för nya risker. Det antar jag har att göra med de här, kan kopplas till de här härvorna som Thomas nämner. Kan du berätta lite mer om det? Varför utger den typen av verksamhet en risk?
Jo, men det här är ju, alltså alla stora reformprocesser innebär ju ofta att man släpper lite på kontrollmekanismer, och det är också svårt att veta i förväg vilka problem som kan uppstå. Men just med de här välfärdsreformerna, då har man ju öppnat upp för privata aktörer att utföra offentliga tjänster men med offentlig finansiering. Och det här skapar ju liksom en gråzon mellan den legala sektorn och den privata sektorn. Och det, vi kan ju rent konkret se från Södertälje att hemtjänsten har utnyttjats just, eller det har blivit en marknad för kriminella aktörer som är väldigt lukrativ. I och med att man har kunnat starta välfärdsföretag och man genomför till exempel ger assistanstjänst och liknande, men man fuskar med tidrapportering och liknande. Och på det viset så kan man mjölka det offentliga systemet, fast det är ju egentligen verksamhet som genomförs i halvprivat regi av privata välfärdsföretag. Så på det viset har ju den här lagen om de här valfrihetsreformerna lett till möjligheter för kriminella aktörer att utnyttja systemet.
Thomas, vad har ni för erfarenheter av det från Södertälje?
Alltså det är precis det som Karina tar upp. Man släppte ju i stort sett marknaden fri med, det finns ju en lag som heter lagen om valfrihetssystem, där just inom hemtjänsten. Och hade väl inte riktigt rustat upp för någon form av kontroll från kommunal sida. Och det här var ju som alltid en politisk diskussion. Partierna på vänsterkanten var inte jättesugna på in privata aktörer. Partierna på högerkanten däremot var ju för detta. Men ganska snabbt så fick man dra i handbromsen. Två av de här härvorna jag nämner har ju direkt, alltså de är de här hemtjänstbolagen. Det blir ju rättsfall och de blir dömda sen i både tingsrätt och hovrätt. Och man har så här gått ifrån lagen av valfrihet och nu handlar man upp de här tjänsterna i, där kommunen har en väsentlig del av hemtjänstkakan och några enstaka privata företag får ta hand om den andra. Man klarade inte av att ha den här valfriheten som fanns. Och det är ett tydligt exempel på att den organiserade brottsligheten gav sig in på områden där kontrollapparaten blev för stor. Det kostar mer än det smakar och då var det bättre att trycka på bromsen. Och idag så finns det ju någon enstaka borgerlig ledamot från lite olika partier som fortfarande tycker att man borde lägga ut hemtjänster på att det skulle tillåta flera bolag. Men generellt kan man säga det är ingen stor fråga i Södertälje längre. De flesta tycker att det smakade för mycket. Alltså kostnaden var för stor snarare.
Så om jag förstår rätt, ska man ha valfrihet så måste det, eller ska man ha öppet upp för det här, då måste man ha så mycket kontroll så att helt enkelt eventuella vinster av rationalisering och så här, de mäts helt enkelt upp. Så då är det bättre att köra i egen regi helt enkelt.
Ja, det är den erfarenhet man drog i Södertälje, absolut. Och dessutom med den kriminalitet som nu var det två bolag som avslöjades. Det kanske bara var de två som fuskade, men det finns ett mörkertal där som är, man inte riktigt. Så för säkerhets skull så stoppade man alla och införde den här upphandlingen istället.
Du Karina, du och dina kollegor skrev ibland att, jag ska citera er, kommunerna är särskilt sårbara eftersom stora välfärdsresurser fördelas. Kontrollmekanismerna är svagare hos de nationella myndigheterna och mediebevakningen ofta mindre omfattande. Ja, nu är ju Thomas exempel på motsatsen, men i många kommuner så finns det ju inte media.
Nej, precis. Och jag tycker verkligen att Länstidningen i Södertälje har varit väldigt på hugget med att rapportera om den här typen av oegentligheter. Och det är ju faktiskt min primära informationskälla, måste jag säga, för att förstå vad som pågår i Södertälje. Men den lokala nivån är sårbar i Sverige, för att det är väldigt stora välfärdsresurser som fördelas på den här nivån. Kontrollmekanismerna är sämre, som du sa. Men det är en annan aspekt, det är också att det är en social närhet på kommunal nivå. Södertälje är en rätt stor stad rent befolkningsmässigt, men det är ändå en stad där alla känner alla. Jag är ju själv uppvuxen där. Och det gör ju att man träffas i olika sammanhang som gör att man kan bli sårbar. Man kanske är privata vänner och sen helt plötsligt sitter man som tjänsteman och klient då, eller medborgare då. Och det kan skapa liksom, den här närheten kan ju vara något väldigt positivt, men det kan också skapa möjligheter för påtryckningar. Och jag skulle säga att den risken är ju ännu större om det då finns organiserad kriminalitet i en stad som Södertälje till exempel.
Ja, en fråga till er båda egentligen. Det finns ju en bild, eller i alla fall funnits länge av Sverige som ett välfungerande land där, alltså den här typen av korruption eller vad man ska kalla det, inte är så vanligt, att vår förvaltning är effektiv och objektiv och så. Är det så att vi har blivit lite förblindade av en egen självgod bild på oss själva, att vi inte har några sådana här problem, att vi är inte Neapel så att säga, och det är därför det kanske inte finns så mycket kunskap om det hela? Thomas, vad säger du? Hur tänker du om det?
Ja, så kan det vara naturligtvis, men jag tror i Södertäljes fall så har man ju insett att det går inte att vara naiv längre, och man har ju också för och inte bara jobbar i den egna kommungränsen, utan man har ju anordnat seminarier där man bjuder in kommunsverige och i samarbete med polisen och särskilt för att sprida evangeliet eller vad man kallar det, så att fler ska få upp ögonen för vad man kan råka ut för och hitta de fallgropar som man i Södertälje har lärt sig. Man har blivit ganska duktig på att se vad man ska notera. Det här till exempel så har ju, det är ett socialdemokratiskt styrd kommun, de har ju i 10 år kämpat för en folkräkning, vilket deras parti på nationell nivå inte vill ha. Men de ser ju att det är grogrund för fusk, och nu är det väl på gång med den nya borgerliga regeringen då. Här har ju sossarna kämpat för det jättelänge lokalt. Och det är många sådana grejer där är inte så, om man tittar på ett riksperspektiv, vilken partiföreträdare som borde tycka vilka saker, så är det inte här, utan här jobbar man för att få bort maffian, och det spelar ingen roll om du är moderat eller sosse eller centerpartist eller så har det blivit.
Okej, okay. Men i Södertälje då vet man vad som gäller, där är man inte naiv. Vad säger du Carina, så att om medvetenheten finns i Södertälje, den kanske inte har funnits på riksnivå eller i andra kommuner, eller vad tänker du kring hur kunskapsnivå och medvetenhet om risker?
Ja, nej, men man är ju väldigt medveten och öppen med problemen i Södertälje, men jag tror att det skiljer sig väldigt mycket mellan olika kommuner, och det här baserar ju på vad jag hör andra säga, det är ingenting som jag undersökt själv. Men om man tänker generellt så har vi ju en väldigt stor och omfattande välfärdssektor i Sverige, och vi har ju också en effektiv, eller vi premierar ju att man ska kunna betala ut bidrag, man ska kunna vara till medborgarnas service på ett väldigt snabbt och effektivt sätt. Men samtidigt så har vi ju kanske inte utvecklat kontroller lika mycket. Vi har liksom en tillitsbaserad förvaltning där vi förväntar oss att medborgare rapporterar in ärligt och så. Nu kanske vi har nått till en punkt där man måste införa mer kontroller, och det bryter liksom lite mot den här effektivitetssträvan då, att ha en snabb och välfungerande sektor. Jag tycker nog att Sverige har liksom bra, starka institutioner, men det är strukturer som har visat sig väldigt sårbara just för att kontrollerna inte är tillräckligt utvecklade.
Carina, du nämnde att det fanns lite forskning på det här. Varför har ni akademiker inte intresserat er för det här mer?
Ja, det är en fråga jag ställer mig också. Vi försöker ju mobilisera våra kollegor genom att skriva artiklar och så. Uppmärksamma forskare på att det här är frågor som man måste... Ja, det krävs lite djupare analys, för de här myndighetsrapporterna är ju ofta väldigt bra deskriptiva redogörelser, men varför ser vi den här sårbarheten? Det är ju frågor som man inte hinner gå in på i den typen av rapporter. Och mitt enkla svar på varför inte forskare bryr sig, det är väl att det är ett ganska nytt fenomen, det är svårforskat, kanske att forskarna är intresserade av andra saker. Det vi skrev senast i en artikel i Kvartal, det är ju att forskare inte använder sin akademiska frihet till att forska om sånt som verkligen är centralt i samhällsdebatten. Man bryr sig inte lika mycket om centrala samhällsproblem, skulle jag säga, som man gjorde för tidigare. Men vad det bristande intresset beror på, det vet jag inte. Det är säkert många olika förklaringar.
Kan det vara så att bristen på uppmärksamhet inte bara från akademin utan även från myndigheter kan ha att göra med rädsla? Att man tycker det är obehagligt att gå in i det här?
Ja, men det tror jag kan spela in också. Men jag har ju forskat om antimaffia i Palermo. Jag var inte speciellt rädd för att göra den typen av forskning. Och italienska forskare forskar ju om italiensk maffia. Jag vet inte, jag tror det är andra faktorer som spelar in. Däremot så kanske det har varit obekvämt för många att lyfta frågor som är kopplade till migration till exempel. På vilket sätt spelar det roll för kriminaliteten? Det är ju en otroligt politiserad fråga, och där tror jag definitivt att det finns en rädsla hos många akademiker att bli anklagade för rasism eller liknande. Men det är ju liksom en möjlig förklaring bland andra. Alltså varför ser vi den här situationen som vi gör i Sverige just nu? Vad beror det på? Där behöver ju forskarna liksom gräva djupare, tycker jag.
Mm. Precis, för att om det har funnits en senfärdighet att agera på de här frågorna. Ja, jag tänker det Carina säger, att man lätt kommer in på ämnen som i alla fall tidigare var känsliga politikområden, både migration och integration, alltså i någon form av missriktad politisk korrekthet. Thomas, från ditt perspektiv, du säger att i Södertälje så är man duktig på att uppmärksamma oss där, men kan du tänka dig någon förklaring till att man på andra håll, exempelvis inom akademin, är lite senfärdiga? Har du funderat över det någonting?
Nej, det kan jag inte påstå att jag funderat över, men sen jag tror att det är väl bra med ett samhälle som bygger på tillit, men det får inte gå över till naivitet, vilket kan ibland ha varit fallet. Och det har ju, alltså att man litar så mycket på människor att man inte ens ser att här är det något skumt i görningen. Jag tror ingen vill ha ett samhälle där vi skrotar alla tankar på att man ska kunna lita på att människor gör rätt och fyller i rätt saker. Och erfarenhetsmässigt från Södertälje, så när det gäller försörjningsstöd till exempel, så bara man koncentrerade sig lite mer och kollade runt vilka människor som hade försörjningsstöd och uppbar det felaktigt, så minskade. Södertälje har ju gått från att vara den kommun i landet som betalade ut absolut mest i försörjningsstöd till att ligga någonstans i, inte i mitten, men i alla fall på nedre halvan, bara på enkla hembesök och sådär. Och det är liksom, det bygger fortfarande på tillit på att människor som har försörjningsstöd och ska ha det, ska få det, men att de här som kanske inte behöver det, det kan räcka med ett hembesök till de människorna, så förstår de att ja, nej, jag kanske inte ska söka det. Det är liksom inte, man får anstränga sig lite i den kommunala förvaltningen utan att vara rädd för att det ibland kanske handlar om migration eller integration. Jag tror att det går att lösa utan att man gör om hela det svenska välfärdsstrukturen så som vi känner det.
Vi pratar om vad akademin kan göra. Jag tänker då, vad skulle statliga myndigheter kunna göra ifall när det handlar om att stötta och hjälpa kommuner? Jag vet inte exakt vilka myndigheter det skulle kunna vara, Carina, men jag antar exempelvis polisen tänker man ju då såklart på här, men även andra. Vad skulle kunna göras därifrån, tror du?
Nej, men jag tror att man kan göra ganska mycket på kommunal nivå. Det har ju exemplet Södertälje visat. Alltså man kan, nu berättade Thomas om de här personkontrollerna som man har infört, men det kanske är en metod som är möjlig. Jag tycker också man ska, partierna har ju en viktig roll också att granska vilka som man sätter upp på sina partilister. Sen handlar det ju också om, jag tror, utbildning och att förbereda sina egna tjänstemän på olika situationer. Hur man kan hantera liksom mötet med medborgare. Hembesök har ju varit jätteviktigt i fallet Södertälje. Mm. Man kan ju också lyfta beslut kanske till nämnder så att det inte är enskilda tjänstemän som fattar beslut, utan man kan hitta olika arbetsmetoder för att minska risken för påtryckningar så att de tjänstemän som fattar beslut inte blir lika utsatta och att det inte blir personberoende vilka beslut som förvaltningen fattar. Så jag tror att det finns massor med saker man kan göra, och det där kan ju Södertälje mycket mer än vad jag kan. Mm. Men det här är sånt som jag har snappat upp genom samtal och intervjuer och liknande.
Mm. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Men Thomas, om man tänker så här, har Södertälje liksom fått, ska vi betrakta Södertälje som en ändå lite av en success story, att man ändå har lyckats börja ta tag i det här och att kommunen ändå har påbörjat att vända utvecklingen, eller vad tänker du om det?
Ja, det beror på vad man kallar för success. Vi hade arma skjutvapenmorden förra året, var det 7 stycken i Södertälje.
Jag förstår att problem finns, men ändå att det har hänt någonting i alla fall positivt.
Eller? Ja, det händer absolut något. Något som Carina tangerar när hon pratar nu, det är också jätteviktigt i Södertälje. Det är att man samarbetar mellan kommun och statliga myndigheter och polis. det gemensamma arbetet, om inte det hade fungerat, då hade inte Södertälje kommit så långt.
Mm.
Men där skattemyndighet, där polis, där kronofogden, där kommunen tillsammans har jobbat. Och där tror jag på statlig nivå att man kan göra mycket, mycket mer. Det finns ju en sån här plan på att starta en speciell utbetalningsmyndighet som ska ha bättre kontroll på vilka medel som delas ut i bidrag. Den typen av åtgärder där myndigheter mycket, mycket tätare kan arbeta. Och en del frågor handlar om rena sekretessbekymmer, men där, jag vet, både regeringen, den nuvarande och den förra, har ju kommit med förslag som ska göra det lite lättare och komma runt detta. Det tror jag är viktigt. Och som Carina också säger, det får vi inte glömma. Kommunen i Södertälje då, och kanske på andra ställen när de inre säkerhetskontroller, men det stora och lättaste sättet att ta sig in i en kommunal förvaltning så som det ser ut idag, där säkerheten är absolut lägst, det är att gå med i ett politiskt parti. Lite av det som, nu ska vi inte prata om Botkyrka-fallet, men det man kan ana mellan raderna är ju att det är inte så många som går på ett medlemsmöte, samlar ihop 50 pers, du kan ju i princip ta över ett parti. Mm. Om det nu är det som har hänt i Botkyrka vet vi inte, men det har varit liknande parallella fall i Södertälje för en 10-20 år sedan, inte i Socialdemokraterna utan i andra partier, där det kommer människor från en och samma släkt som glider in på ett medlemsmöte. Mm. Och den frågan är ju jättesvår, för vi har ju föreningsfrihet, man får absolut engagera sig politiskt, partierna själva är ju inte, det skulle jag våga påstå, inte här och inte i någon annan kommun, de är inte rustade för en sån situation om det skulle hända.
Nej, just det. Och Carina, du nämnde också de politiska partierna och deras ansvar här. Alltså, vi vet ju att antalet medlemmar sjunker. Det sjunker väl inte lika kraftigt nu som det har gjort tidigare, men ändå. Det är inte jättestora organisationer, och sagt, som Thomas säger, att samla ihop några dussin personer kan ju på lokal nivå göra jättestor skillnad. Vad tänker du om det? Alltså, beredskapen och kunskaperna hos de politiska partierna, vad kan sägas om det?
Jag tror det kan variera lite mellan olika partier, men det här är ju jätteviktigt liksom, att partierna gör sin egen granskning av de kandidater som man skriver upp på, eller som man listar på partilistan. Jag vet inte vilken medvetenhet som finns på lokal nivå, men det här, ja, jag tror det finns en del arbete att göra där. Men sen tänker jag på en annan sak som är jätteviktig, det är att man pratar om sådana här problem också. Det som jag har sett i min forskning i södra Italien, det är att man jobbat väldigt mycket med att bryta det som brukar kallas för tystnadskultur. Och det handlar inte bara om att myndigheterna ska prata, utan det handlar ju om att man ska få till en samhällsdebatt som är nyanserad och där man också är medveten som medborgare om hur organiserad brottslighet påverkar både en själv som individ, men också hur det påverkar politik och demokrati och ekonomisk utveckling. Och där tycker jag man kan lära sig en del från södra Italien, där man liksom, både civila organisationer och skolor och näringsliv har försökt visa liksom, så här påverkar kriminaliteten vårt samhälle, och göra folk, ja, ge människor kunskap om vilka konsekvenserna är. Det är inte bara en fråga för myndigheterna, tycker jag. Det är det omgivande samhället också som måste vara medvetna och alerta.
Mm. En fråga till om forskningen där, som återknyter bara till vad vi sa tidigare. Carina, ifall du fick bestämma själv om vad du skulle forska om i Sverige, vad skulle du ut och titta någonstans? Vad skulle du leta kunskap om du fick finansiering och ett antal doktorander att sätta igång och arbeta?
Ja, men jag tror att jag skulle gå in på fallstudier av olika branscher. Ja, men hur ser det ut i avfallsbranschen till exempel? Hur vanligt är det med avfallsbrott? Hur går det till? Hur förs liksom soporna mellan kommuner? Och vilka vinster involverade? Hur omfattande är det här problemet? Och sen tycker jag välfärdsbedrägerier har ju kommit upp väldigt på tapeten. Man kan ju också visa hur går det till liksom, när man riggar den här typen av företag och så. Markanvisningar nämnde Thomas, det är också ett viktigt område. Det är inte lika omgärdat av kontroller som vanliga upphandlingar, utan ofta är det ju kommunerna som hänvisar liksom mark till en entreprenör som får exploatera marken. Vad finns det för rutiner där mellan olika kommuner? Jag skulle gå liksom bransch för bransch. Hur ser påverkan ut och vad är det för förklaringar inom olika branscher? Man kan ju tänka sig att det är olika faktorer som spelar in. Mm. Beroende på vad det är för verksamhet.
Ja, men Thomas, nu ska inte du finansiera några doktorander, men samma fråga till dig, ifall du fick, vad är du nyfiken på? Vad tycker du man bör belysa mer för att förstå hur det här egentligen går till? Har du något sådär där du skulle veta att det här borde verkligen granskas och utforskas mera?
Jag måste först hålla med Karin om hon nämner. Det är verkligen, verkligen intressant forskning med just avfall och markexploatering. Det är två sådana områden. En annan grej, men vi var ju tangerade lite på det med, när det gäller migration och integration. Min erfarenhet från Södertälje är ju att det är liksom inga, för det, så låter det ibland i debatten att om man ingår i de här miljöerna då ska de utvisas i Sverige. Det här är, vi pratar ju om människor som har bott här i generationer. De kommer ursprungligen kanske från ett annat land. I Södertälje är det så väldigt ofta. Men de är etablerade i Sverige, de har lärt sig det svenska samhället, de har lärt sig hur det fungerat och så den nyansen skulle man ju också vilja se lite oftare i diskussionen så man inte hamnar i det här svartvita, i den delen av migrationsdebatten som jag ibland kan tycka är lite sunkig, utan vi pratar om människor som absolut kan hur det svenska systemet fungerar och de ser att här går det att tjäna pengar. Mm. Och det kan man ju, tycker jag, också ha med i forskningen.
Mm, just det. Hörrni, vi ska ta och runda av. Jag hoppas att ni som har lyssnat har lärt sig en del i alla fall. Jag tänkte bara fråga er båda ifall det är någonting ytterligare ni skulle vilja, ja, jag förstår att det är massor med saker förstås, men någonting ni tycker som vi inte har varit inne på som ni tror det är viktigt att de som lyssnar har med sig i framtiden. Vad skulle det vara i så fall? Thomas, har du någonting sånt du skulle vilja lyfta fram?
Jag skulle tycka också det var intressant. Vi ser ju det ofta nu i media med de skjutningar som har varit, om vi då kopplar den till organiserad brottslighet, vilket jag tycker man kan göra, att det är ju inte längre kopplat, tycker jag, enbart till en kommun, utan det är i hela Stockholmsområdet så är det ju samma individer som, det är Södertäljebor som är spränger i Upplands Väsby och det är människor från norra Stockholm som är här i Södertälje och skjuter. Om det för sig går samma kontakter lite högre upp i hierarkin i de här nätverken där man planerar, man hjälper varandra. Alltså från den organiserade brottsligheten hjälper varandra hur man ska kunna infiltrera kommuner, regioner där det går att tjäna pengar. Det skulle ju vara grymt intressant att få inblick i och få ett sådana avslöjanden. Men det kanske ligger mer på polisiär nivå än på min och Karinas och din.
Mm. Men precis, vad som sker på den arenan. Karina, samma fråga till dig. Någonting du skulle vilja lyfta som vi kanske inte varit inne och hunnit prata om idag hittills?
Ja, vi har pratat mycket om påverkan på kommunal nivå, men precis som Thomas tycker, regionerna sitter ju också på mycket resurser och hur ser det ut där med upphandlingar och liknande. Och sen tänker jag också att det är väldigt lätt att man bara uppmärksammar det som är hot, trakasserier, våld mot tjänstemän och sådär, men det kan ju vara mycket mer subtila påverkansformer. Det kan vara ett samtal en söndagkväll till hemmet där någon ringer och frågar, ja men hur, vet du någonting om det här ärendet? Jag tycker man ska liksom öppna för att de här påverkansformerna kan vara ganska subtila. På Sicilien var det en man som sa till mig, berättade att du ska veta att maffian kommer alltid som en vän och erbjuder en tjänst. Det behöver inte vara hotfullt. Och den typen av påverkan är ju ganska osynlig och jättefarlig och svår att forska om.
Okej, stort tack för det. Det låter som att vi har en del att fundera på här och en del arbete att göra i Sverige när det gäller den organiserade brottsligheten. Det visste vi kanske innan också, men nu vet vi lite mer om det. Stort tack Karina Gunnarsson och Thomas Karlsson för att ni ville komma och prata med mig idag. Det var jättelärorikt. Tack så mycket.
Tack.
Tack, tack.
Och tack till er som har lyssnat också på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.